Tack så mycket. Vad roligt att jag får vara här och prata om de här frågorna med er idag. Och ja, är det rimligt att tro på Gud? Anledningen till att jag står här och pratar om de ämnena är att jag har skrivit två böcker. Det kanske ni redan har sett. Så här ser de ut. Och de finns på ett bord här ute, så tycker man att något av det jag säger är intressant, så är det bara att då får man jättegärna ta med sig en sån hem. Det här är något som brukar kallas för apologetik. Och det kommer från det grekiska ordet apologia, som finns 18 gånger i Nya testamentet. Och det är liksom att man försvarar någonting, kan man säga. Så man brukar definiera det som att förklara och försvara. Att förklara den kristna tron så att den blir begriplig, så människor förstår. Men också försvara sanningshalten, varför det här är rimligt att tro på. Och varför ska man syssla med det här då? För att tänkande människor ska tro och för att troende människor ska tänka. Tycker jag är en sån fin slogan. Och apologetikens lilla bibel, den finns i första Petrusbrevet 3:15. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Det finns alltså en tanke om att vi ska vara beredda när det kommer frågor och sånt och kunna förklara vad vi tror på. Och där finns ju det här ordet apologia med. Och idén här är ju då, om kristen tro är sann så tål den att prövas. Då behöver man invändningar och sådana saker. Jag tänkte att jag skulle försöka utgå från invändningar mot kristen tro. Och sen utifrån dem prata om argument för kristen tro. Och det första jag skulle vilja ta upp, det har mer med vetenskap att göra. Och sen blir det lite mer filosofi och sen blir det lite historia. Så att det blir tre helt olika delar kan man säga. Och det första jag tänkte lyfta fram, det är en invändning som jag tycker att man hör ganska ofta sådär, att vetenskapen ersätter Gud. Alltså förut trodde vi på gudar, men nu har vi vetenskapen istället. Och den här bilden som ni ser med den här blixten, ett sånt där klassiskt exempel är att människor brukar säga sådär att ja, förut trodde vi att det var Tor som orsakade blixten. Men nu när vi har vetenskap, då behöver vi inte tro på Tor längre. Och det första jag tänker när jag hör en sån där invändning, det är att är det där med blixten och Tor verkligen en rimlig jämförelse? Vi kan ju ta ett annat exempel. Om jag skulle fråga, varför kokar vattnet på spisen? Då kanske någon som pluggar fysik skulle prata om att det är elektriska kretsar som inducerar magnetfält som ger upphov till krafter i elektroner som finns i den här metallen. Och så blir det en energiöverföring som gör att vattenmolekylerna byter aggregationstillstånd. Det är en vetenskaplig förklaring på varför vattnet kokar. Men jag skulle ju också kunna svara att det är för att jag är sugen på en kopp te. Vi har en vetenskaplig förklaring och vi har en personförklaring. Vilken är det som är sann då? Båda förstås. Alltså, vill vi förstå hela tillvaron så behöver vi båda de här förklaringarna. Och där är väl tanken att vetenskap så kan vi förklara hur saker och ting funkar. Men det här med Gud, det är ju på något sätt en personförklaring. Den kompletterar ju, de tävlar inte med varandra. Men man kan ju också lyfta fram det här med vetenskap, att det ersätter Gud. Det finns ju också vetenskapliga upptäckter som ger oss bättre skäl att tro på Gud. Jag tänkte jag skulle ge ett par exempel på det. Det första är universums uppkomst. Om man ska sammanfatta 2000 år tänkande om universum, lite sådär väldigt snabbt och enkelt, så skulle man kunna säga att i 2000 år så har kristna sagt att Gud skapade universum ur ingenting. Och det ateister har sagt, det är ju att ja men, universum, om det alltid har funnits, då behöver det ingen orsak. Och sen har det i massa århundraden varit lite sådär remi här, liksom. Ingen kommer någon vart, liksom. Hur ska man kunna bevisa något sånt? Men de senaste 100 åren så har det varit enorma vetenskapliga upptäckter. En massa saker som oberoende av varandra har visat att universum har inte alltid funnits. Och det har lett till alla möjliga Nobelpris, olika sätt. Jag ska inte tråka ut er med alla de detaljerna kring det. Men det är en fråga som ni kan få ta på frågestunden sen om ni är intresserade av det. Men poängen är i alla fall att allt sådär, att ljus från stjärnor rödförskjutet visar att de är på väg bort ifrån oss. Och då kan man ju räkna tillbaka om man backar tiden så hamnar de närmare och närmare varandra. Och då kan de ju inte expanderat hur länge som helst. Då skulle allting vara i samma punkt om man backar bandet tillräckligt långt. Det är också en massa andra saker när man lanserar den här Big Bang-teorin som man menar att det borde finnas en kosmisk bakgrundsstrålning. Nu pratar jag lite om det här i alla fall. Då behöver ni inte fråga om det sen. Och det var några gubbar som satt och höll på med satellitkommunikation på 60-talet som misslyckades totalt. De hade någon bakgrundsbrus som de inte blev av med. De jagade iväg några duvor från sitt bo och sådär. Men det blev ändå inte bra. Och så skrev de en artikel om det och förklarade att de hade misslyckats. Och sen var det några andra som såg det och bara, men det här, det var ju precis vad vi förutsåg om den här teorin var korrekt. Så de åkte ju på ett så här överraskningsnobelpris. Och blev glada. Och det finns flera andra sådana upptäckter som oberoende av varandra visar att bekräftar att universum inte alltid har funnits. Och allting som börjar existera måste ha en orsak. Om universum har börjat existera så måste ju universum ha en orsak. Och vad är det för orsak då? Standardteorin för Big Bang säger att tid, rum och materia uppstår samtidigt som universum. Vi behöver alltså ha en orsak som inte består av atomer och molekyler. Som inte ens behöver något tomrum för att liksom existera i. Och som på något sätt är bortom tiden. Och som kan orsaka någonting. Vad låter det som, tycker ni? Är det någon som har någon kandidat? Det låter ju ganska mycket som kristna har beskrivit Gud. Det är ganska svårt att komma på någonting annat som lever upp till den beskrivningen. Men det är inte bara det här att universum har börjat existera. Det är också så att vårt universum är på ett ganska speciellt sätt. Är det någon som har sett den där ekvationen tidigare? Där sitter min klasskompis. Vet du vad det är för något, Benjamin? Ja, precis. Helt rätt. Om man vill ha reda på med hur stor kraft, vi kan ta till exempel, gravitationen gör ju att jorden snurrar runt solen. Vill man ha reda på hur stor kraft som solen liksom drar jorden med, då kan man multiplicera solens massa med jordens massa och så delar man med avståndet i kvadrat och sen ska man multiplicera det med det här talet stora g, den allmänna gravitationskonstanten. Och då får man kraften. Och för det första kan man fundera, varför är det överhuvudtaget så att naturen beter sig på ett sätt som vi kan beskriva med snygga matematiska ekvationer? Om allting bara var en slump så borde det väl agera slumpmässigt. Varför följer det matematiska regler? Det kan många tycka tyder på design. Det är ingenting vi kan förvänta oss eller kräva av naturen. Men det är ju en till grej här. Och det är att vi kan ju räkna ut hur stor kraften är. Vi kan mäta massor och vi kan mäta avstånd. Men det här talet g, det har vi bara märkt att det ska bara vara där. Då stämmer ekvationen. Det är någonting som är fastställt experimentellt. Vi har ingen som helst grund till varför det skulle vara just det värdet istället för något annat. Och det råkar vara värdet 6,67408 gånger 10 upp till minus 11. Jaha, kanske någon tänker, varför? Det borde det inte vara 6,68. Kanske någon tänker. Och fysiker har suttit och funderat på det här. Vad skulle hända om det var lite annorlunda? Och så har man kommit fram till att om det här värdet skulle vara större eller mindre med en del på 10 upphöjt till 60 så skulle det inte finnas något stabilt universum. Då skulle det inte kunna finnas något liv i universum. Och då tänker ni 10 upphöjt till 60, vad är det för något? Och det ska jag tala om. Det är det där talet. Det är en etta följt av 60 nollor. Och på samma sätt så har vi en massa andra naturlagar som har en massa andra sådana här konstanter som bara dyker upp i den matematiska beskrivningen. Och det finns ungefär 20 sådana som är så att om någon av dem skulle vara någon miljarddel, miljondel större eller mindre så skulle ingenting funka. Man kan ta ett exempel. Vi kan ta till exempel en atom. Då är det en massa laddade partiklar, protoner i kärnan, som är positivt laddade. Och elektriskt laddade partiklar med samma laddning, de stöter ifrån varandra. Men atomkärnan håller ändå ihop för att det finns en annan kraft som kallas för den starka kärnkraften som håller ihop kärnan. Och om de här inte var perfekt kalibrerade mot varandra, jag tror att det är ungefär en på 10 upp till 40 där, alltså vi pratar miljarder, 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 att det skulle diffa liksom lite upp eller lite ner, så skulle vi inte ha några atomer i universum som var stabila. Och då kan man ju fundera vad saker skulle vara gjorda av. Allt det här, det måste bara stämma när universum bildas. Och jag brukar tänka det som ett sånt där mixerbord med sådana ljudreglar. Att det finns 20 stycken sådana som bara är på lite olika ställen. Och skulle någon av dem ha petats någon miljondel så skulle inte universum fungera som det gör. Att det skulle kunna finnas planeter, stjärnor, atomer och liv. Det verkar som att den som satte igång det här universumet gjorde det på ett väldigt, väldigt exakt och genomtänkt sätt. Det är liksom alldeles för låga sannolikheter för att kunna prata om någon slump som skulle åstadkomma det. Det är också en sån där att det måste bara stämma på första försöket. Man har liksom ingen andra chans. Och det är inte bara det, det är också andra saker. När universum bildas så expanderar det ut. Och fysikern Stephen Hawking, som inte själv tror på Gud, han skriver i sin bok Kosmos, en kort historik, att om universums expansion hade varit mindre med en del på 100 000 miljoner miljoner så skulle universum ha kollapsat innan det nådde dagens storlek. Hade det varit någon miljarddel större så skulle allting bara ha slungats iväg på ett sätt som gjorde att gravitationen inte skulle kunna samla ihop det till stjärnor och planeter. Och det här tycker jag är otroligt starka skäl att tro på Gud. Och det här är en av anledningarna till att Anthony Flew, som är en av 1900-talets mest högljudda ateister, ändrade sig på äldre dagar. Utifrån bland annat universums finjustering så sa han att jag kan inte längre tro, att jag måste tro att det finns en Gud som har satt igång det här. Han gick aldrig hela vägen och blev kristen, men han kom fram till att någonting, det här måste vara planerat. Och det här är ju vetenskapliga argument som, eller vetenskapliga upptäckter som ger goda skäl att tro på Gud. Då är det inte så att bara för att vi får bättre egenskap, bättre vetenskap, så försvinner skälen att tro på Gud. Ja. Då går vi vidare till invändning nummer 2. Och det är lidande och ondska. Det brukar kallas för teodicéproblemet. Och det kan formuleras på det här sättet. Gud är allsmäktig, så han kan ta bort det onda. Gud är allgod, så han vill ta bort det onda. Men det onda finns. Och då är slutsatsen, alltså finns inte en allsmäktig och allgod Gud. Nu ska det sägas att det här med ondska och lidande, det är ju ett problem för oss alla. Och för de flesta av oss så är det kanske inte ett intellektuellt problem i första hand. Och det kanske inte är en intellektuell lösning man behöver i första hand. Utan det kan ju handla om helt andra saker. Men just nu så pratar vi lite om apologetik och argument och sådana saker. Så då presenterar jag det som en intellektuell invändning och ger ett intellektuellt svar, filosofiskt svar. Men det här kanske inte är det svaret som man behöver alla gånger själv. Men det får vi prata om i ett annat forum. Det här verkar ju ganska vattentätt, kan man ju tycka, det här argumentet. Och om man ska kunna bemöta det så måste man hitta någon ytterligare premiss här. Någonting som säger att Gud kan ha skäl att tillåta visst lidande. Och hur skulle det kunna se ut då? Det här utgår ifrån Guds allsmäktighet och hans godhet. Och jag tänker att den här invändningen utgår dels från att, nu kommer jag presentera något som kallas för den fria viljans försvar, som är liksom den klassiska bemötandet av det här. Och då är det, man tänker sig att det här med allsmäktighet. En allsmäktig Gud kan skapa människor som av fri vilja alltid väljer rätt. Och att en god Gud vill helst att människor ska må bra. Men det finns två problem här. Det första är att den här första idén här, den är logiskt motsägelsefull. Gud är förstås allsmäktig. Det innebär att han kan göra allt som är möjligt att göra. Men det innebär inte att Gud kan göra sånt som är omöjligt att göra. Tänk dig till exempel en fyrkantig triangel eller en gift ungkar. Kan Gud skapa någon sån? Nej, det är klart han inte kan. Men det är ju inte för att någon brist hos Gud. För det är ju bara, det är ju saker som är logiskt motsägelsefulla. Och meningslösa saker fortsätter att vara meningslösa även om man sätter Gud kan framför. Och på samma sätt är det ju här. Att antingen så, även en allsmäktig Gud måste välja mellan att antingen skapa varelser som har fri vilja eller skapa människor som är förprogrammerade och välja rätt. Det går inte att ha båda, för då har man en fyrkantig triangel. Då blir frågan, vad borde en god Gud välja? Och det är klart att väljer man att alla människor är förprogrammerade att göra rätt så skulle vi inte ha något lidande. Men det är andra saker som skulle gå förlorade. Jag har en fru och nu är det inte så att jag kommer komma hem till henne för hon är bortrest. Men när hon kommer hem till mig, låt säga, nu blir det ett tankeexperiment här, jag ber om ursäkt på förhand. Låt säga att jag har liksom hittat något sätt att implantera ett chip i hennes hjärna så att jag kan styra henne med en app i min telefon. Det blir väldigt makabert förstås, det var därför jag bad om ursäkt. Men säg att jag då, när jag kommer hem eller när hon kommer hem, tar fram min telefon och liksom knappar in här så att hon kommer fram till mig och så säger hon: "Åh Tobias, vad roligt att se dig, vad glad jag är att jag är hemma igen." Och så kramar hon om mig. Det är ju inte så fint, va? Det var ju liksom inte ett uttryck för någon form av kärlek eller omtanke från hennes sida. Och här är ju idén då att det är ju först när det finns någon form av val, när hon kan välja att inte krama om mig och säga att hon är glad att se mig, som det agerandet blir någonting som är meningsfullt. Alltså ett uttryck för godhet, omtanke och kärlek. Så här måste ju Gud välja i så fall. Antingen en värld där alla människor mår bra, där ingen kan skada någon annan, eller en värld som ger möjlighet för kärlek, godhet och relationer. Det verkar liksom kräva att det finns någon form av frihet. Och då är frågan, vad borde Gud välja? Jag tror att det är klart att man slipper mycket på det här vänstra alternativet, men det högra alternativet, det är ju det som vi värderar högst i livet. Det som vi uppskattar mest. Så det här visar i alla fall att även en allsmäktig god Gud tvingas fatta tuffa beslut. Och om Gud kan ha skäl att skapa en värld där lidande är möjligt, där det inte bara är upp till Gud att det inte ska finnas en massa lidande, så är ju inte lidandet ett motbevis mot Guds existens. Men vi kan gå vidare. Och nu tänkte jag lyfta fram något som kallas för moralargumentet för Guds existens. Och den första frågan vi behöver tänka på då, det är: finns det moraliska värden som är oberoende av oss? Och det här är lite krångligt. Vi har ju en massa moraliska uppfattningar. Vi tänker att det finns saker som är goda att göra och som är rätt. Och det finns sånt som är ont och fel. Men är det bara någonting som vi liksom har hittat på själva och är fria att bestämma själva? Eller är det någonting som finns där ute? Man kan tänka sig så här, naturvetenskapliga frågor. Alltså, i någon mån så är det så att våra uppfattningar växer ju fram och kan förändras över tid. För 1000 år sedan så tänkte man att jorden var i centrum av solsystemet och solen snurrade runt. Och sen för ungefär 500 år sedan så var det en massa gubbar, Galileo, Kepler och Copernicus, som gjorde en massa observationer och föreslog att man skulle byta plats på det här. Att solen är i centrum och jorden snurrar runt. Så det som har hänt är ju att vår uppfattning har ju förändrats. Men sanningen har ju alltid varit, alltså jorden har alltid snurrat runt solen. Och det gjorde den oavsett vad människor tänkte eller tyckte om det. Det var inte så att jorden började snurra runt solen på 1500-talet. Och på samma sätt kan man ju tänka med, det där är ju en sån vetenskaplig fråga, det kan man ju undersöka och titta. Men man kan ta andra frågor, till exempel med matematik. Pythagoras sats kanske ni känner till, en triangel. Om man har en triangel med rät vinkel, då finns det ett samband mellan de här olika sidorna i alla sådana trianglar. Och det här har ju vi upptäckt för typ 2000 år sedan någonting, Pythagoras. Men de flesta matematiker och filosofer verkar ju mena att det här är någonting som alltid har varit sant. Även när det inte fanns några människor som tänkte tanken. Utan det är liksom en sanning som finns där som vi har upptäckt. Och som är oberoende av om det finns människor som tänker eller inte. Och den vanligaste uppfattningen om moral är ju att det är på precis det sättet. Alltså sådana här påståenden som till exempel det är fel att plåga barn i onödan. Det är någonting som är sant. Och det är sant oavsett om det finns människor som tänker den tanken eller inte. Oavsett om människor håller med om det eller inte. Men då måste det vara någonting annat än våra uppfattningar som gör att det är sant. Man kan ta ett annat exempel för att visa på just det här. Nu kommer jag till sånt här makabert exempel som jag ber om ursäkt för på förhand. Men säg att ett hypotetiskt exempel. Säg att Tyskland hade vunnit andra världskriget. Och att de hade rott i land med förintelsen och fått någon form av världsherravälde och avrättat alla människor som inte tänkte precis som dem. Då skulle vi få en situation på jorden där varenda människa skulle gå omkring och tänka förintelsen var god och rätt. Skulle det innebära att förintelsen var god och rätt? Då hoppas jag att ni håller med mig när ni säger att nej, förintelsen skulle vara moraliskt felaktig och ond och dålig oavsett om alla människor hade kommit fram fick för sig att den var god. Men då kommer den här situationen. Då innebär det att gott och ont och sådana saker, moral, det måste förankras någon annanstans. Grunden för det är inte vad vi människor tycker, utan det måste finnas en grund någon annanstans. Och om ateismen är sann och det inte finns någon gud, det enda som finns är energi och materia, atomer och molekyler. Då finns det ingenting som är rätt och fel. Vi kan inte hitta etik i ett provrör på ett laboratorium eller genom att undersöka atomer. Om det finns någon form av moralisk lag som liksom gäller oss så måste den förankras någonstans. Det måste finnas någon form av laggivare. Så objektiv moral, alltså att moralen är oberoende av oss, inte att vi alla håller med om den, utan objektiv i bemärkelsen oberoende. Den verkar bara kunna finnas. Den måste ha en grund någon annanstans och Gud utgör en sådan grund. Men det är svårt att hitta någon annan grund. Och då är det här, om vi tänker att moralen är oberoende av oss, då måste den ha en grund någonstans. Och då måste man ha med Gud i ekvationen. Då kanske ni tänker så här, finns det inte något annat alternativ då? Och det finns två alternativ som brukar lyftas fram som det, liksom, det ateistiska svaret på det här argumentet. Det första är att man vill grunda moralen i evolutionen. Att det är evolutionen som har gett oss moraliska instinkter och som är grunden. Och det kan ju låta bra, men det finns ett problem. Och det är ju det här att evolutionen, det finns flera problem. Ett av dem är att evolutionen ligger ju bakom alla våra instinkter då. Både de rätta och de som är fel. Både det som är moraliskt gott och det som är moraliskt ont. Hur ska vi göra skillnad på det då? Det andra är att det kan ju förklara varför vi upplever någon form av moral. Att vi känner empati för andra människor. Men det ger ju ingen grund för att det vi upplever är giltigt eller någonting vi borde följa och leva efter. Alltså evolutionen kan ju göra lejonens tänder vassa och fåglars näbbar strömlinjeformade. Men det är ju inte för att det är rätt eller gott. Det är ju bara för att det funkar bra. Och om vi då tänker att saker som funkar bra är goda, då måste vi börja prata om konservöppnare som moraliskt goda. Alltså det blir ganska konstigt. Det är ju bara att det funkar. Sen är det också så att det blir ganska godtyckligt. Evolutionen hade ju kunnat ta olika vägar. Och en av de främsta förespråkarna av det här synsättet är en biolog som heter Richard Dawkins. Som har skrivit en del böcker och sådär. Och han blev intervjuad av en brittisk journalist, båda är britter, som heter Justin Brierley, som frågade honom. Men innebär inte det då att din övertygelse om att det är fel att våldta en människa är lika godtycklig som att du råkar ha 5 fingrar istället för 6 fingrar på din hand? Och Richard Dawkins säger att ja, jag antar det. Som ni hör så är inte det en så särskilt stabil grund för moralen. Det andra alternativet, det är att man tänker sig att moralen är en överenskommelse. Det finns ingenting som är rätt och fel bortom oss eller något sånt där, men vi kommer överens om hur vi ska leva. Vi kommer överens om att det är fel att döda och sådana där saker. Och det kan ju låta bra, men då är vi tillbaka på det här nazistexemplet som jag tog tidigare. Kan vi komma överens om vad som helst? Det får ju också ett annat problem, och det är ju det här att olika platser och tider har ju haft olika överenskommelser. I vissa delar av Afrika så omskär man flickor. Och det är någonting som de tycker är rätt och är en plikt för en mamma att göra. Men vi tycker ju att det är helt fruktansvärt här. Och Amnesty och andra organisationer jobbar ju för att försöka förändra det här. Men på vilken grund då? Vi har en överenskommelse och de har en annan. Och moralen bara är en överenskommelse. Vad är det som säger att vår överenskommelse är bättre än deras? De har ju bara en annan överenskommelse. Och den måste ju vara precis lika giltig eller ogiltig som våran. För att kunna bedöma mellan och kritisera någon annan så måste man ju åberopa att det finns en riktig moral. Och i den här frågan så tror vi att vi ligger närmare den än vad ni gör. Det är samma sak efter Black Lives Matter, så blev det en sån här rörelse där man började vilja störta statyer av kända personer som hade ägt slavar. Och man ville ge nya namn till platser som var uppkallade efter personer. Det var ju ofta så att de flesta som var rika hade slavar, och de flesta som gjorde stora insatser för någonting var rika, så då hade de slavar. Men det var ju inte problematiskt då. Man hade ju en överenskommelse där det här inte ansågs vara fel. Och nu vill vi, eller många av oss tyckte att det var en bra idé att riva de här statyerna och sådana saker för att de inte ska vara moraliska föredömen. Men de bröt ju inte mot överenskommelsen. Det var ju rätt där om det var en överenskommelse. Då måste enda grunden på att en sån kritik kan förekomma är att man säger att det har alltid varit fel att ha slavar. Och det var det även innan, även när människor tyckte att det var okej. Men då måste moralen vara objektiv. Då måste den vara oberoende av våra uppfattningar. Då måste den förankras någon annanstans. Och då måste man ha med Gud i ekvationen. Det här får också den olyckliga konsekvensen av att moraliska reformatörer, alltså sådana som Martin Luther King och Rosa Parks, som gör upp, vill förändra en samhällets uppfattningar. De är ju definitionsmässigt omoraliska. Eftersom de bryter mot överenskommelsen. Och god moral har definierats som en överenskommelse. Majoritetsuppfattningen. Det rimmar också väldigt illa med hur vi brukar tänka kring moral. Och det här argumentet, det går att tweaka lite för att handla om just det här med ondska. Om Gud inte finns, så finns ingen objektiv moral. Det var det vi har pratat om nu. Men om ondska finns, då finns objektiv moral. För ondska måste ju definieras som det som är fel, det som inte borde ske. Och de flesta av oss är ju överens om att det finns ondska. Det kanske är ganska svårt att följa nyhetssändningar och tänka att det är ingenting som är fel. En krig i Ukraina, situationen i Gaza och med gisslan och civilbefolkning och sådana saker. Men om ondska finns så finns objektiv moral. Och om objektiv moral finns så måste man ha med Gud i ekvationen. Så ondska blir i själva verket ett argument för Guds existens. Och inte en invändning. Och här tänker jag att man som ateist står inför ett val. Antingen så säger man ondska finns. Det är någonting som är fel med den här världen. Och då måste man ha med Gud i ekvationen. Då måste man liksom utgå från Guds existens på något sätt. Alternativet är att man säger det finns ingen ondska, det finns ingenting som är fel i den här världen. Men då faller ju också ateisternas främsta argument mot Guds existens, förekomsten av ondska. För då finns det ju ingenting som är fel och då är det ju inget problem. Fyndigt, va? Ja, jag hoppas ni kände att ni hängde med här i svängarna. Det sista jag vill säga här när vi går vidare är att ondskan är ju ett problem för alla. Det är inte bara ett problem för den som tror på Gud. Alla drabbas vi av ondska och lidande. Och alla världsåskådningar tvingas ju hantera det här på ett eller annat sätt. Och lösningen från en ateistisk världsbild är ju i princip att säga att objektiv moral inte finns. Det finns inget sådär. Att man liksom förnekar det. Det är ju inte en lösning. Utifrån kristen tro så bejakas ju det här. Ja, det finns ondska. Det finns saker som är fel. Det är saker som inte är som Gud vill. Men det är också så att ondskan är ett problem för Gud. Kristen tro säger att Gud valde att bli människa, Jesus Kristus. Han har själv blivit förrådd, sviken, övergiven av sina vänner, piskad och avrättad oskyldigt. Gud själv har upplevt ondska och lidande. Och Bibeln säger också att en dag ska Gud gripa in och ställa världen till rätta. Så kristen tro erbjuder också en lösning. Och det tycker jag är en mycket bättre förklaring för ondska. Om vi då går tillbaka till argumentet här, så skulle jag vilja föreslå en annan slutsats som är precis lika giltig utifrån de här premisserna. Gud är allsmäktig så han kan ta bort det onda. Gud är allgod så han vill ta bort det onda. Och det onda finns. Alltså kommer Gud ta bort det onda. Han kan det och han vill det. Alltså kommer han att göra det. Vad skönt när någon håller med. Då ska vi gå in på den sista delen här. Invändning nummer 3. När vi pratar ganska allmänt om det här med vetenskap, Gud som skapare, det här med moral och sådana saker. Och då är det här med Jesus, kristen tro. Varför ska man vara just kristen? Det står ju och faller med en historisk person, Jesus Kristus, som är i centrum. Och här finns det en vanlig invändning, att det inte finns några pålitliga texter om Jesus. Det här kan ta sig lite olika uttryck. Antingen tänker man sig att det inte finns någon grund för att tro att Jesus har funnits. Är det vissa som påstår. Det andra är att ja, han kan ha funnits, men de texterna vi har kan vi inte lita på. Han är otillgänglig för oss. Så det är den sista invändningen som jag skulle vilja ta upp och prata lite kort om. Och det rimligaste sättet att prata om det här, det är att titta på vilka källor som finns. Och dels så finns det historiska källor som är skrivna av kristna personer. Och sen finns det sådana som är skrivna av människor som inte är kristna. Jag tänkte att vi skulle behandla de här var för sig. Så vi börjar med kristna källor. Och då finns ju, bland annat så finns det 4 stycken biografier över Jesu liv. Evangelier kallar vi dem. Vi hittar dem i Nya testamentet. Och i stil, längd och alla väsentliga aspekter så är de grekisk-romerska biografier. Det är de flesta teologer helt överens om idag. Där har det hänt mycket de senaste årtiondena där det har lyfts fram starkare, där man har jämfört mer med andra texter och kommit fram till att det här är genren som de här texterna har. Utöver dem så finns det en massa brev mellan tidiga kristna där det också finns lite uppgifter där Jesus omnämns och där det framkommer hur man tänker kring Jesus och av personer som säger sig ha mött Jesus eller åtminstone pratat med människor som har gjort det. Det är lite olika brev. Och då finns det två frågor här som man bör ställa sig. Det första är det så att de texter som vi har idag, det kan man också säga att bara för att vi idag har samlat alla de här i läderband och guldsnitt och kallar dem för Nya Testamentet, så är ju inte det en källa, utan det är en massa historiska dokument som har kommit till för länge sedan som vi sedan har gett ut som ett samlingsnamn, eller vad man ska säga, en samlingsvolym. Men det första man vill fråga sig då, det är det så att de texter som vi läser nu, är det samma sak som skrevs ner från början? Och sen är ju frågan, det som skrevs ner från början, är det någonting som vi kan lita på? Och det första vi ska titta på, det är ju, kan texterna ha förändrats? Och då är det ju så, det här satt jag och ritade igår, om ni undrar vad jag gjorde då. Vi har ju inte kvar några original. Alltså vi har inte kvar det faktiska papyrusarket som till exempel Markus satt och skrev sitt evangelium på. Och det är inte så konstigt. Det är ingen som ens har originalmanuskriptet på min bok här. Och den är bara något år gammal. Men när någon har skrivit den här innan boktryckarkonsten, då får man liksom skriva av den i nya kopior. Och sen skriver man av dem igen. Man måste liksom kopiera varje bok för hand. Och det vi får då, det är en massa kopior av kopior av kopior. Och då kan det ju vara så ibland att det är någon som ändrar någonting. Ni kan sätta er och försöka skriva av en bok för hand, så kommer ni märka att förr eller senare kommer ni göra ett misstag. Ni kanske hoppar över något ord eller man blir lite trött efter ett tag. Och nästan alla de här misstagen är ju liksom att något ord förändras lite grann eller sådär. Det kanske är så att någon lägger till en kommentar i marginalen. Och sen när nästa person sätter sig och skriver av det här manuskriptet så tror man att det här liksom är någon rättelse eller någonting. Och så lägger man in den i texten. Så att det kanske kommer till någon extra mening eller sådär. Och då lägger vi in ett sånt fel där. Då blir det ju också så att de som skriver av det manuskriptet kommer fortsätta skriva av det här felet. Och då får vi liksom en familj här med manuskript som är lite annorlunda från de andra. Och det brukar kallas för olika läsarter. Och där kan man se lite så här fotnoter om ibland om man har en bibel och tittar på dem. Men vi har ju inte kvar alla de här manuskripten. Det är inte så konstigt. Ni kan fundera över hur många böcker som trycktes på 1800-talet som finns kvar idag. Det är inte många. Om vi då tänker oss att det här är typ 2000 år gamla texter, det är klart att de flesta har gått förlorade. Men vi har kvar några. Vi kanske har kvar de där då. Och då ser vi här att där uppe har vi en som innehåller det där felet som händer där nere. Men vi har också kvar den och den. Och då kan vi jämföra de här fem och så kan vi se att här är det någonting som avviker. Då är det något lurt med den. Och då kan vi liksom rekonstruera den här texten hur den var från början. Så det är två saker vi behöver för att veta hur grundtexten såg ut, det som skrevs från början. Det ena är att vi vill ha många kopior av texten. Och det andra är att vi vill gärna att de här kopiorna ska vara så tidigt som möjligt. Har vi många kopior och de är nära originalen i tid, då kan vi veta att vi har rätt text genom att jämföra dem. Och det här är ett sånt forskningsfält som kallas för textkritik som man kan syssla med om man vill. Då är frågan, då ska vi jämföra Jesus och Nya Testamentet med några andra antika figurer för att se hur det här ligger till. Och några av antikens mest kända personer, Platon, Aristoteles och Julius Caesar. Där är situationen att när man ska rekonstruera deras texter så är situationen att man utgår från mellan 5 och 10 kopior. Och de är från medeltiden. De är mellan 1000 och 1400 år efter att originalen skrevs. Det är liksom den normala situationen för antika texter. Hur är det då med Nya Testamentet, tänker ni? Med Nya Testamentet så har vi 5500 grekiska handskrifter. Och de absolut tidigaste fragmenten är daterade till ungefär 20-70 år efter originalen skrevs. Det är lite osäkert det där. Men en av de äldsta är en som man har med Johannes evangeliet som är daterad till början, mitten på 100-talet. Och Johannes skrevs ju förmodligen kring år 90 efter Kristus. är ganska nära där. Och den här som är på bild här som får representera Nya testamentet, det där kallas för Papyrus 46. De har så fina nummer, de här, så man ska ha koll på dem. Och det är en text från 200-talet som innehåller i princip alla Paulus brev och Hebreerbrevet. Den är ungefär 200 sidor lång. Lite skadad i kanten där. Men här ser ni, det är dessutom så att utöver de här 5000, ungefär 5500 kopiorna, grekiska manuskripten, så finns det en massa citat från kyrkofäderna, både korta och längre snuttar som man kan pussla med. Och det finns också ungefär 20 000 hans översättningar till latin, syriska och andra språk som man kan titta på, som ändå säger någonting om hur den här texten har sett ut. Så Nya testamentet, vi har en otroligt bra, i och med att vi har så många kopior som är så tidiga, kan vi vara väldigt säkra på den texten, särskilt om man jämför med andra antika verk. Dessutom, den här ritade jag också igår, så är det ju så att de här sprids ju på en massa olika ställen. Här kanske man skriver någonting, något brev eller något sånt där, och sen så är det någon som kopierar den och tar med sig den till Egypten, och där gör man nya kopior, en annan åker upp till Antiochia och sådär. Och om någon här i Egypten bestämmer sig för att skriva om någonting, då kommer vi få en massa manuskript här som avviker. Men då finns det ju en massa här borta vid Antiochia och Efesos och Aten och Korint och Rom där det finns andra kopior. För ändrar man någonting här nere kan man ju inte åka upp och justera alla de där som finns där borta. Så när vi har många manuskript från olika platser så gör det att vi kan vara väldigt säkra på att vi har bra koll på texten. Den har inte förändrats. Och de förändringar som är gjorda kan vi spåra, titta på och komma tillbaka till. Det kanske är 1% eller någon sån där max som fortfarande det finns vissa osäkerheter till. Då kommer nästa fråga, och det är det här, går det att lita på de här texterna då? Och då kan man ju titta på en massa sådana här kriterier, källkritiska kriterier. I många fall så har vi flera oberoende källor, till exempel de här fyra olika evangelierna. Och där kan det, den som är noggrann bibelläsare har märkt att ibland skiljer sig saker åt. I något evangelium så står det att tuppen gal en gång, någon står att den gal tre gånger. I någon så botar Jesus en blind tiggare på vägen in i Jeriko, någon annan gång på väg ut ur Jeriko. Det finns andra sådana här. Var det en romersk officerare som gick för att hämta Jesus, eller skickade han en tjänare för att göra det? Och då blir ju frågan, de flesta av de här går att harmonisera ganska smidigt. Alltså om tuppen gal tre gånger, man kanske tycker att det räcker med att skriva att den gjorde det en gång. Jeriko hade rivits och byggts upp på flera ställen. Man kan både vara på väg in och ut ur Jeriko. Om man skickar efter någon, men skickar sin tjänare att göra det, då kanske man ändå har skickat efter den personen. Det kanske inte spelar någon roll. Men att de här skillnaderna finns visar ju att de här texterna är någorlunda oberoende av varandra. Och det innebär att vi har flera olika traditioner som berättar om samma sak. Och det stärker ju tillförlitligheten. Det är också så att det finns saker som berättas här som styrks från andra personer som inte håller med de här personerna. Och då har vi också skäl att tro att det stämmer. Vi ska titta på en del, jag ska nämna lite kort om några källor som inte är kristna men som omnämner Jesus. Och då ger det extra tyngd till att han har funnits, för de har inget intresse av att prata om honom annars, eller vad man ska säga. Det berättas en massa pinsamma saker. Ledaren för lärjungarna förnekar Jesus flera gånger. De tror inte på hans uppståndelse. Att det var kvinnor som var de första vittnena, det tycker inte vi är något konstigt, men de räknas inte som juridiska vittnen. Hade man hittat på storyn så hade man inte tagit med de här grejerna. Att man berättar sånt som är lite pinsamt är liksom ett tecken på ärlighet. Texterna gör anspråk på att vara ögonvittnesskildringar, eller i vissa fall, till exempel Lukas, att han har, säger i början av sitt evangelium att han har intervjuat ögonvittnena. Och det finns också externa källor som pekar ut författare till de här texterna och styrker att det är personer som var med när det hände. Det är förhållandevis kort avstånd mellan händelse och text. Om man hittar på en story, det kanske man kan, jag vet inte, ni är ganska många här från Bromma som kanske har bott här ett tag. Om man skulle dra till med någon story om någonting som hände här för 120 år sedan, då är det ingen som har varit här och kan säga varken bu eller bä. Men skulle man dra till med att det var någonting som hände för 50 år sedan eller 20 år sedan, i så fall så sitter det en massa folk här som kan säga, nej du, jag var där, det hände inte alls. Eller så här, ja, jag var där, det stämmer. Att de här texterna skrivs ner och börjar spridas på platserna där det påstås att det har hänt inom en generation, liksom en, att medan det fortfarande finns levande ögonvittnen, visar ju att det måste, då kan man inte hitta på vad som helst. Och det är också så att mycket av det som de som beskrivs kan bekräftas på andra sätt. Till exempel sådana här saker som historiska detaljer, vem som var kejsare, ståthållare, skatt, alltså olika roller på olika platser, överste präst och sådana saker. Man kan titta på geografiskt, är man på väg upp eller ner till Jerusalem? Det finns ett annat så här påhittat evangelium som skrevs flera hundra år senare på en annan plats där de seglar in med en båt till Jerusalems hamn. Då kan man ju avskriva den direkt. Men det omnämns ju massa sådana här små byar och platser som man inte skulle känna till om man inte faktiskt hade varit där. Och där det också beskrivs på rätt sätt att de med avstånd mellan platser och sådana saker, byggnader som stämmer, som beskrivs. Och det tyder ju på att det är noggranna personer som har varit på plats som har skrivit. Och nu ska jag gå in för landning här. Jag ser att Christer kollar på klockan. Det här är ju goda skäl att tro att de texter vi har är både den text vi har är den text som skrevs ner och den text som skrevs ner verkar vara pålitlig. Men när det kommer till Jesus som historisk person är det också så att den här gänget är personer som inte är kristna som omnämner Jesus. De viktigaste historiska källorna här är Josefus och Tacitus som är judiska och romerska historieskrivare som har korta avsnitt om Jesus. Och från källor som inte är kristna kan man faktiskt rekonstruera väldigt mycket av Jesu liv. Från Josefus så får vi reda på att Jesus var en vis lärare som utförde under och som efterföljdes av många judar och greker. Det är frågan hur många greker det var, men det är en annan fråga. Från Tacitus så får vi reda på att Jesus avrättades i Judén när Tiberius var kejsare och Pontius Pilatus var ståthållare, vilket ger oss vissa dateringar som är intressanta. Vi kan också få reda på att Jesus blev anklagad av judarna, dömd av Pontius Pilatus och korsfäst. Vi kan också få reda på att Jesus efterföljare såg honom som gudomlig och tillbad honom. Att han kallades Kristus och ansågs vara den utlovade Messias. Så, historiska Jesus. Vi ska avsluta med ett citat av N.T. Wright som är en av världsledande forskare på det här ämnet. Och han har skrivit så här, eller sagt, jag tror att det här är från en intervju. Det är ganska svårt att veta var man ska börja besvara frågan om hur vi kan veta att Jesus har existerat. Eftersom bevisen för Jesus är så massiva att jag knappast tror att det finns någon historiker idag. Jag känner faktiskt inte till någon enda som tvivlar på att Jesus har funnits. Det framstår tydligt att Jesus är en mycket, mycket väldokumenterad gestalt i den verkliga historien. Så, för att sammanfatta. Jag började med att prata om en invändning, att man tänker sig att vetenskapen ersätter Gud. Och då sa jag att vetenskapliga förklaringar och teologiska förklaringar kompletterar varandra. Men också att vetenskapliga upptäckter kan utgöra goda skäl att tro på Gud. Till exempel universums uppkomst och naturkonstanternas exakta värden. En annan invändning var ondska och lidande. Då pratade vi om att Gud skulle kunna ha skäl att skapa en värld där lidande är möjligt. Men också moralargumentet om att ondska och lidande bäst förstås utifrån en tro på Gud. Och sen det sista, den här kritiken om Jesus verkligen är en historisk person som går att ha någon form av kunskap om. Och det bästa svaret på det är att titta på källorna. Så det här var ett litet smakprov på tre olika så här apologetiska approacher, argument för och emot Guds existens. Ja.